Den här lektionen då ska vi tala med varandra om aposteln Petrus. Inför de här dagarna här på Biblikum, början av terminen, så har jag förstås som skulle tala om det här satt mig ner för att studera och förkåra mig i kunskapen om aposteln Simon Petrus. Och därför så har jag förstås läst och begrundat vad som står om Petrus i Nya Testamentet. Jag har läst och begrundat vad Petrus själv skriver i sina brev. Och så har jag läst några så kallade teologiska verk och redogörelser för Petrus och hans teologi. Jag kan redan i början säga att när de böcker som jag har haft tillgång till och när jag har kommit till vad teologerna, vi hörde igår kväll, de så kallade teologerna, deras behandling av Petrus brev, då har jag blivit betänksam, liksom ni säkert blir som har läst de där böckerna. Och förstått att det här är inte mycket att tala med människor om på Biblikum, som har kommit hit för att få uppbyggelse och undervisning. Människor kamlas ju hit för att bli styrkta i tron på Guds ord och för att få andlig vägledning. Men de här teologiska verken, de förklarar ganska samfällt att inte bara ett utan båda Petrus brev är oäkta så kallade pseudepigrafer. Och det betyder att de menar att de kan bevisa att Petrus brev, de är inte skrivna av Petrus, utan de har blivit skrivna långt efter Petrus död. Och för att trösta oss i någon mån så står det att läsa att egentligen så gör det där inte så mycket. Det spelar inte någon roll om det är Petrus själv som har skrivit det, dessa brev, eller om det är någon annan som har författat dem och sen överlämnat dem till kyrkan och församlingen i Petrus namn. Men för oss är det väl ändå avgörande om det är Petrus själv som har skrivit sina brev eller inte. För mig har det alltid varit en sanningsfråga. Därför att båda Petrus brev börjar med en hälsning ifrån brevets författare, som gör klart att det är Petrus som har skrivit det. Petrus, Jesu Kristi apostel, hälsar de utvalda församlingar som bor kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien och Bitynien. Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och frälsares Jesu Kristi rättfärdighet har fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi. Brevens egna ord är till slut avgörande för att vi ska veta och tro att det är Herrens apostel som här talar. Det är inte någon långt efter Petrus död, det kan jag inte tro. Var den kristna församlingen långt efter apostlarnas död kan meddela kommande tider av varandra, det kan naturligtvis vara mycket uppbyggligt. Men det är inte kanonisk skrift. Vi tror nämligen att uppenbarelsens tid, den är avslutad i och med apostlarnas död. När vi bekänner icke utöver vad skrivet är, då drar vi alltså en gräns mellan vad å ena sidan profeter och evangelister och apostlar har skrivit och alla andra har skrivit å andra sidan. Med apostlarna är Guds uppenbarelse avslutad. Vad han dittills har kungjort, det är alltså nog för oss kristna, det räcker. Vi behöver inte mer för vår tro och för vår salighet. Kyrkofäderna och reformatorernas skrifter, de är nyttiga utläggningar och förklaringar, men de är icke någon fortsatt uppenbarelse. De är inte kanoniska skrifter som själva skulle tjäna som rättesnören, utan dessa andra skrifter håller vi fast vid endast om de överensstämmer med de kanoniska skrifterna. Och nu ligger den här viktiga saken som jag först vill stryka under i apostolatets väsen. Vi talar mycket om att Herren Gud bara har givit sin kyrka ett ämbete. Och att det heliga predikoämbetet bara är en fortsättning på apostlarnas ämbete. Men när vi säger det, då ska vi nogsamt komma ihåg att apostlaämbetet också är ett helt unikt uppdrag som endast de 12 hade och som ingen sedan efter dem har fått. Apostlarna var av Gud utvalda, står det, att förkunna Guds ord, förmedla hans ord till alla tider och folk. Genom apostlarna uppenbarar Gud vad han vill för oss. Till exempel genom evangelisten och aposteln Johannes i uppenbarelseboken, så uppenbarar Gud sånt för oss som vi annars inte kunde veta. Och detta är uppenbarelsens egentliga väsen. Gud uppenbarar sånt för oss som vi annars inte visste. Och det uppdraget hade apostlarna. Genom apostlarna uppenbarade Gud sig och sin vilja. I det andra århundradet efter Kristus, dit alltså en del forskare vill förvisa delar av Petri skrifter, då var uppenbarelsens tid förbi, över. Varken kyrkofadern Irenaeus eller långt senare Luther på 1500-talet eller Birgitta på 1300-talet eller Walter på 1800-talet fick några uppenbarelser. Vad Birgitta möjligen kan ha sett, det var förmodligen någon slags hallucinationer eller febersyner. Och när Luther såg Satan på vägen i klosterkällen och ni minns kastade bläckhornet efter honom, då var det inte någon uppenbarelse. I den meningen är apostlarnas uppdrag unikt och avslutat. Vi har bara att föra apostlarnas uppenbarelser vidare. Vi präster och predikare är inga apostlar i den meningen. Vi är möjligen apostlarlärjungar. Vi får inte längre några uppenbarelser ifrån Gud, utan vi talar endast om profeternas, evangelisternas och till sist apostlarnas uppenbarelser, där Gud meddelade sitt folk i alla tider vad han vill, sitt heliga och saliggörande eviga ord. Och när vi har slagit fast det, då är det också lätt att slå fast, och det ska vi göra, att apostlarnas skrifter är fullkomliga. De innehåller inga fel. De lär oss vad vi behöver för vår salighet. De är gudainspirerade. Men alla andra skrifter därefter, de innehåller säkert fel och brister. Och det kan vi finna också hos till exempel Luther, om han nämligen någon gång skulle avlägsna sig ifrån skriften. Ni vet att hela världen opponerar mot detta, att inte bara Herrens ord, direkta ord i bergspredikan, evangelisternas, utan att också apostlarnas och profeternas ord skulle vara ofelbara. Boyerts, han sa en gång, och han har säkert sagt det många gånger, att kyrkan har varit så klok att hon aldrig har formulerat någon dogm om Bibelns ofelbarhet. Och han, då talar han om skrifternas vittnesbörd, om historiska händelser och geografiska uppgifter och så vidare. Men Martin Luther på 1500-talet, han säger om den saken så här, att den heliga skrift är den enda bok i världen som aldrig tar fel när det gäller historiska uppgifter, säger Luther. Och den heliga skrift själv säger att Herrens lag är utan brist fel och vederkvicker själen. Den heliga skrift säger att Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat. Det står i den heliga skrift att Herrens tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner mot jorden, luttrat i degen, renat 7 gånger. Saltarens 12:e psalm. Tänk så många ofruktbara och osaliga strider och diskussioner i kyrkohistorien som aldrig hade behövt plåga människor om predikare och lyssnare bara hade hållit fast vid detta att Herrens lag är utan brist. Om inte villoandar hade utsått tvivel genom att påstå att Petrus bara var en människa som också tog fel och handlade allt för ivrigt och oöverlagt, så att vi inte kan lita på det som han säger och det han skriver. Och det kan vi väl tillstå att visst var Petrus bara en fattig, syndig människa. Det är många exempel på det i skriften. Han föll ofta i synd, så att man kan förvåna sig, denna Herrens utkorade apostel. Men när Petrus skrev sina brev och när han predikade, till exempel på den första pingstdagen, eller när Petrus bestraffade Ananias och Safira i den första kristna församlingen, då gjorde han det som apostel, utvald därtill av Gud, särskilt utrustad med hans ande, så att det alltså var Herren Gud själv som talade genom Petrus. Han talade det eviga livets, sanningens ord, det som icke skall förgås när himlarna och jorden förgås. Petrus ord är ord som vi därför kan lita på, som vi ska stava på och hämta all tröst och undervisning ur. Detta talar Petrus själv om när han säger att det är ett fast ord. Nu vet ni att Petrus, han har varit föremål för en mängd psykologiska spekulationer. Han har undrat vad det var som drev Petrus till hans märkliga uppträdande i många situationer. Och det ska naturligtvis inte vi förfalla till, av flera anledningar. Och ändå så kan jag själv villigt erkänna att Petrus, ända sedan jag var pojk, har stått mitt eget hjärta mycket nära. Och det gör han fortfarande, inte bara därför att Petrus står i skriften som en stor och ivrig fiskare, utan framförallt därför att Petrus är ett levande bevis på skriftens ord, att där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mer. Och för hans ords skull, som också åt mig och säkert åt er alla har gett så mycket tröst och kraft i bedrövelsetider. Jag tänker på vad Petrus säger, som vi ofta får trösta oss med. Därför må ni fröjda er om ni nu en liten tid där så måste ske lider bedrövelse under allehanda prövningar. Det första Petrus brevs 1:6. Eller det här ordet, men om någon får lida därför att han är en kristen, då må han icke blygas, utan prisa Gud för detta namns skull. Det är det 4:e i första brevet. Eller detta ord som vi ofta tröstar varandra med: kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Herren fördröjer icke uppfyllelsen av sitt löfte, så som somliga menar att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot er, eftersom han inte vill att någon ska förgås, utan att alla ska vända sig till bättring, skriver han i sitt andra brev, 3:e. Eller tänk att detta trösterika ord: nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, förbidar vi efter hans löfte. Också 3:e i andra brevet. Och att Petrus, aposteln Petrus, står prästens hjärta nära, ja, det kan nog var och en ganska enkelt förstå när man läser hans omsorg om herdarna och om Herrens jord. Han säger: var herdar för Guds jord som ni har i er vård. Uppträd inte som herrar, säger han, över era församlingar, utan blir föredömen för jorden. Och men det må ni, säger han, framförallt veta. Och det är tröstens ord för en präst, att ingen profetia i något skriftens ord kan utläggas av någon människas egen kraft. För ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor drivna av den helige ande talade vad som gavs dem från Gud. Andra Petrus brevs första kapitel och 20 vers och följande. Och han säger, ni åter är ett utkårat släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Andra kapitlet i första Petrusbrevet. Nu hade jag tänkt att vi på morgonen här idag skulle stanna upp en liten stund med några avsnitt i Petrus liv och i hans undervisning. Och det första avsnittet, det ska vi hämta i evangelierna, i Matteus evangeliet. I det 16:e kapitlet, ni som har era biblar med er, läsa där ifrån den 13:e versen och framöver. Matteus 16:13. Men när Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar och sa, vem säger folket människosonen vara? De svarade, somliga säger Johannes döparen, andra Elias, andra åter Jeremias eller en annan av profeterna. Då frågade han dem, vem säger du ni mig vara? Simon Petrus svarade och sa, du är Messias, den levande Gudens son. Då svarade Jesus och sa till honom, salig är du Simon, Jonas son, du kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Så säger och jag dig att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska icke bli henne övermäktiga. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden, det ska vara bundet i himmelen, och allt vad du löser på jorden, det ska vara löst i himmelen. Det är ganska märkligt att läsa Luthers ord. Han säger, det här stället, säger han, är upprinnelsen till allt ont i kyrkan. Till anledning härav har påven ensam tagit för sig nycklarna och just därigenom gjort sig till herre över himmel och jord och helvete. Låt oss se på det här bibelordet. Allra först frågar alltså Jesus vem människorna och vem apostlarna själva håller Jesus för att vara. Vem säger folket människosonen vara? Och vem säger då ni att jag är? Och Matteus, han avslöjar inte för oss om Jesus överhuvudtaget kommenterar människomeningarna om vem han är, utan han går utan kommentar förbi alla sådana spekulationer. Det viktiga det är att hans lärjungar och hans apostlar inte låter sig påverkas av den allmänna opinionen, utan istället alltid avger en bekännelse som grundar sig på vad Guds helige ande uppenbarar. Den helige ande, han rådfrågar eller åberopar sig aldrig på den allmänna opinionen eller på folkmeningen. Och nu visste Jesus som sann Gud, han visste redan vad folket ansåg om honom och sa om honom, han visste vad apostlarna ansåg. Varför frågar han då? Jo, här frågar han för att ge apostlarna tillfället att avge en helt annan bekännelse än den som den oomvända hopen avger. En annan bekännelse, den som bekännelse som alltså människor utan anden inte kan avge. Men det är så, alla det som drivas av Guds ande, alla Guds barn avger. Och så kommer svaret. Du är Messias. Du är Kristus. den levande Gudens son. Och nu ska ni lägga märke till att här har vi den verkliga skillnaden mellan världens barn och Guds barn på oomvända och pånyttfödda människor. Den oomvände, han kan ha Jesus som sin idol och sin förebild. Och den oomvände kan visst tänka höga tankar om Jesus, att han är den största som har levat på jorden, och tänka att han har gjort oförklarliga och stora gärningar. Säga, han har predikat som ingen annan har gjort i historien. Man kan till och med säga att han kanske är en återuppstånden profet rent av. Man kan säga att han är den första och den största socialisten, och det är ett väldigt betyg idag. Men han är för dem alla ändå till sist ändå bara en vanlig eller kanske en ovanlig människa. Med mänskliga fel och svagheter. Död och begraven för länge sedan. Men han spelar ändå trots allt en stor roll för många än idag. Han visar oss ju hur de Gud är, säger man. Och detta är den oomvända och fördärvade och blinda världens vittnesbörd om Jesus. Vittnesbörd som varvas med andra hädelser och hån och bespottelse. Jag kan inte gå förbi utan berätta för er att pastor Primarius i Stockholm, han tyckte i tv, jag har tv, i söndagskväll, att Jesus och Ludvig Jönsson är ganska lika. Han sa så här, att när Jesus hängde på korset, då sa bespottarna till och om Jesus, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Och så sa han att när Ludvig Jönsson hade skrivit en bok om äktenskapet och troheten i äktenskapet, och sen själv var otrogen och raggade upp en yngre och snyggare brud och gifte sig med henne, då kände Ludvig Jönsson, sa han själv, igen sig i människornas elaka och missundsamma ord. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Men alla de som drivas av Guds ande, alla de saliga, Guds barn, avger en helt annan bekännelse om Jesus. Inte en bekännelse om en stor och storsint man som förstod oss så väl och som ger obotfärdiga syndare ett gott samvete att fortsätta leva i synden. Utan den bekännelsen att Jesus är den som frälsar oss från synden. Eftersom han är levande Guds son, som alltså är född utan synd, som inga egna synder gjorde, som därför kunde bära våra synder så som Gud lovat. Men det var våra smärtor han bar. Det bekänner det som har fått detta uppenbarat för sig av Guds ande i ordet. Och detta är den enda riktiga, sanna och saliggörande Kristusbekännelsen. Och nu är det här inte någonting som är unikt för Petrus och de andra apostlarna, utan detta är alla Guds barns bekännelse. Att Kristus är levande Guds son, som har burit våra synder i sin kropp till Golgata, som har dött där i vårt ställe och som har uppstått igen och evigt lever. Att han valde att hjälpa, inte att hjälpa och skona sig själv, utan att hjälpa oss andra som icke kunde hjälpa oss själva ifrån straffet, ifrån helvetet, ifrån döden. Alltså, jag menar, inte bara Petrus kallas salig av frälsaren när han avger denna bekännelse: salig är du. Salig är du, säger Herren om var och en som flyr till Kristus med denna bekännelse: du är Kristus, den levande Gudens son. Det gäller om er barn här idag i denna föreläsning. Du är salig när du avger denna bekännelse. Du också. Du är Kristus, den levande Gudens son. Det är den kunskap som alena som vi sjöng en gammal psalm när vi var barn, har evigt liv i sig, som ensam kan upprätta, bevara, helga dig och hålla stånd när allting annat sviker. Så säger och jag dig att du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska icke bli henne övermäktiga. Men Luther säger att det här bibelstället är upprinnelsen till allt ont i kyrkan. Då syftar han på den falska utläggning som påven gör av det här stället. Påvens falska anspråk på att vara Petrus ende och Petrus rätte arvtagare till primatet och till nycklarna. Påven grundar detta ödesdigra misstag på tanken att Petrus skulle vara klippan att bygga Guds kyrka på. Men att den här klippan, att Petrus inte bara skalv, utan bokstavligt rasade ihop. Både utanför Getsemane när Petrus flydde ihopen av de andra förskräckta lärjungarna. Eller ute vid lägerelden när frälsaren stod inför rätta när han förnekade honom så grundligt. Eller när han gömde sig bland de andra lärjungarna som höll sig dolda bakom stängda dörrar. Innan de ändå hade förstått att Kristus var uppstånden. Att klippan rasade, det verkar inte bekymra påven. Han bygger ändå på denna dåliga grund. Nu ska jag be att få fästa er uppmärksamhet idag, eftersom det här är en teologisk institution som sysslar med bibelöversättning bland annat, och önskar att få göra det kanske i en högre grad utsträckning, för mera tid till det än förut. Jag vill fästa er uppmärksamhet på att NT81, alltså den nya översättningen av statliga översättningen av Nya testamentet, den gör påvens sällskap i det här stycket. Och den anser tydligen att påven har rätt och avser att sända kommande generationer, våra barn och svenskar som ska använda det Nya testamentet, rakt i famnen på påven och den romersk-katolska kyrkan. Så här står det nämligen i NT81. Och jag säger dig att du är Petrus klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och sen står det typiskt och naturligtvis att dödsrikets portar ska icke få makt över den. Påven i Rom, han måste jubla över professor Isenfelds sällsynta draghjälp. Jag undrar om ens påven själv går så långt när det gäller att översätta det här stycket. Nya test. Testamentet 81-81 nöjer sig alltså inte med att säga du är Petrus och på denna klippa ska jag grunda min församling, utan 81 säger du är Petrus. Och sen för att ingen ska tvivla, ingen läsare ska tvivla om att Petrus är kyrkans grundval, så tillägger 81 klippan, du är Petrus klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och då svarar Guds barn nej. En annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. När Jesus säger, så säger jag dig att du är Petrus. Och på denna klippa, det vill säga på den klippa som Petrus nyss hade vittnat om med orden du är Kristus, den levande Gudens son. På den klippan har Kristus grundat sin kyrka och församling. På Kristus naturligtvis. På levande Guds son. Som har utgivit sig själv i döden till försoning för våra synder. Och har uppstått igen och evigt lever. Låt oss slå fast idag att den syndare som bygger på Petrus liv och gärning blir osalig. Och den kyrka som bygger på Petrus som grund är antikrists kyrka, det stämmer bra. Men den syndare som bygger hoppet om syndernas förlåtelse, liv och salighet på klippan Kristus, på hans försoning, är salig och behöver ej tvivla om en plats i himmelen. Den syndaren skall helvetets portar aldrig i evighet bli övermäktig. Den kyrka och församling som bygger på Kristus skall bestå. Även om hon utåt sett är liten och svag, den skall bestå till tidens slut mot helvetets ursinne och hat. Den kyrka som har fått himmelrikets nycklar av himmelrikets konung själv, så att hon kan stänga himlen för obotfärdiga syndare redan här nere i tiden och öppna himlen för förkrossade syndare genom avlösningen, så att det är öppet i evigheten: jag förlåter dig dina synder för Kristi skull, se himlen är öppen för dig. Den salig förklarade Petrus, han gjorde själv bruk av nycklarna i den första kristna församlingen. Det, jag tycker det är väldigt kärt att få säga att det var inte alls, som villolärarna påstår, ett utslag av oöverlagd häftighet eller någon slags överspändhet hos Petrus den där dagen när han bestraffade Ananias och hans hustru Safira därför att de ljög inför den kristna församlingen. Vi har det där i Apostlagärningarnas 5:e kapitel. Ni minns att dessa båda stackare, de föll döda ner inför församlingen därför att de hade ljugit inför levande Gud, säger Petrus. I den helige andes kraft använde Petrus här nycklarna. Han stängde himmelriket för Ananias och Safira. Och vad den skräckslagna församlingen och den skräckslagna eftervärlden bevittnar och förfasar sig över, det är bara konsekvenserna av ett rätt bruk av nyckelmakten. Obotfärdiga syndares lön är döden, den timliga döden och den eviga osaliga döden. Himlen är stängd för Ananias och Safira. Ingen kan öppna för dem. Och den hälsosamma fruktan som kom över församlingen när de såg kraften i nyckelmakten, den ska finnas hos oss kristna, den ska finnas kvar i alla tider. Kristus, kyrkans herre, har givit livet och döden i församlingens händer med nycklarna. Och det har han gjort för att den makten ska brukas. Och när nyckelmakten används, då ställs inte trilskande och ohörsamma kyrkomedlemmar i skambrån, ungefär som svenska eller statskyrkan gjorde för med spöstraffet eller med stocken i gångna tider när man fick sitta och skämmas ut på kyrkbacken. Kyrkotukten är fråga om oändligt mycket större räckvidd. Det gäller liv och död. Aldrig någonting mindre än det eviga livet och den eviga osaliga döden. Nu har vi också exempel på hur apostlarna använde den andra nyckeln. För de löste förkrossade syndare från syndens och satans och helvetets tyranni. Och det gjorde de utan att helvetet förmådde göra något åt det. Vi har det till exempel i Apostlagärningarnas 16:e kapitel. Ni minns där den förskräckte fångvaktan frågade Paulus och Silas: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Det svarar vi: tro på Herren Jesus, så blir du med ditt hus frälst. Och så står det att det förkunnade Guds ord för honom och för alla dem som var i hans hus. Det förkunnade evangelium om klippan Kristus och löste syndarna ifrån synden och döden utan att helvetets makter kunde hindra dem. Den makten har Kristus givit oss en kyrka. Att lösa från synden, från ett dåligt och oroligt samvete, lösa från Satan, lyfta av bördan, lösa från döden och öppna salighetens port på vid gavel, för att vi fattiga syndare ska vara förvissade om vår salighet och för att vi ska kunna sjunga: för mig står öppen och för mig. Nu har Satan många knep för att kunna rycka oss ifrån denna saliggörande tro på skriftens ord. Han utstår tvivel inte bara på att Petrus har skrivit sina brev genom att säga att det är tillkommet efter Petrus död, utan han försöker påvisa att skriftens ord står i strid med varandra, och det gör han för att vi inte ska veta ut eller in vad som är sant och vad som är lögn. Och ni vet och har hört att otrosmänniskor gör gällande att Petrus och Paulus inte bara hade olika arbetsfält, en ibland hedningarna och en ibland judarna, utan att Petrus och Paulus också inte skulle ha samma lära. Man gör gällande att Petrus och Paulus inte kunde dra jämt med varandra av den anledningen. Att apostlamötet i Jerusalem diskuterade viktiga teologiska frågor, det vet vi. Och att apostlarna var djupt engagerade i den teologiska debatten, det vet vi. Men att apostlarna skulle ha förkastat varandras läror, det tror vi inte ett ögonblick på. Vi vet att de talade vad den helige ande ingav dem att tala. Och den helige ande talade inte emot sig själv, inte i strid med sina egna ord. Redan därav kan Guds barn veta att Paulus och Petrus och de andra evangelisternas och apostlarnas ord, de står i den djupaste harmoni, fullständig överensstämmelse med varandra. Ty ingen profetia någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor drivna av den heliga ande talade vad som gavs dem från Gud. I sitt andra brev, tredje kapitel, skriver Petrus: och ni skall hålla före att Herrens långmodighet länder till frälsning, så som och vår älskade broder Paulus har skrivit till er efter den vishet som har blivit honom given. Så gör han i alla sina brev när han i dem talar om sådant, fastän i dem visserligen finns ett och annat som är svårt att förstå och som okunniga människor vrångt uttyder, så som de också göra med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv. Mot dem som vill pådyvla apostlarna Petrus och Paulus rivalitet eller fiendskap, så vill jag åberopa Petrus ord här, där han så klart skriver: så som vår älskade broder Paulus har skrivit därom till er efter den vishet som har blivit honom given. För alla tider talar Petrus här om den älskade brodern Paulus. Och hur skulle han kunna göra annat? Petrus är ju ett Guds barn som drivs av den heliga ande. Och Petrus, han stryker under detta, att Paulus lära inte är Paulus eget påhitt, utan just som det här står och som vi hörde igår kväll, att så skulle vi läsa: den har blivit honom given från Gud. Och att det är den helige treenige Gudens eget ord Paulus förkunnar. Och inte heller kan vi finna i detta ord något som helst stöd för påstådda oklarheter hos Paulus eller skrifterna i övrigt. Detta är en lära som vi vill försvara och som vi vill bekänna med all den kraft Gud ger oss, och så länge han låter oss behålla sin heliga ande, att, som vi hörde också igår kväll, Guds ord inte innehåller några oklarheter, utan att Gud verkligen förmår att tala ur skägget. Herrens bud är klart och upplyser ögonen. Dina ord giva förstånd. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min väg. Eller som Petrus här säger i sitt andra brev, första kapitel och 19 vers: att ordet är så som ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Om ordet ska kunna ge kunskap och ljus åt dem som är okunniga och lever i mörker, Om ordet ska kunna vara vägvisare, så måste ordet vara så beskaffat att det kan ge andligt förstånd och ge ljus och inte lämna oss i tvivel. Då måste ordet vara tydligt och klart. Guds ord är klart och upplyser ögonen. Det innebär inte att alla människor förstår ordet rätt. Men det innebär att ordet i sig själv är klart, så som det säger, Herrens bud är klart. Det är alltså inte ordets, utan det är vårt fel när vi missförstår och vrångt uttyder det, som Petrus skriver. Det är inte ordets fel, utan vårt fel när vi förvanskar och fördunklar ordet genom felaktiga översättningar och genom oklara predikningar. Det är inte ordets fel, utan vårt fel om vi inte ser till i den kristna församlingen att vi har teologer som förmår att läsa och förmår att översätta Bibeln åt oss från hebreiskan och från grekiskan. Det är vårt fel. Oklarheterna beror aldrig på Gud eller på hans ord, utan på oss syndiga och förvända människor. Och inte heller påstår vi kristna att den oomvända människan som inte har Guds ande, att hon skulle kunna förstå skriften av sig själv. Det påstår vi inte. Genom vanliga språkstudier kan den oomvände lära sig att förstå bibelordet rent grammatikaliskt. Men bibelordets egentliga innebörd, det förstår endast den som drivs av Guds ande. Den oomvände som inte äger Guds ande är så förstörd och så fördunklad att han inte fattar något av det klara Gudsordet. Det måste förstås på ett andligt sätt av andliga människor. Att Guds ord verkligen är så klart som en morgonstjärna, som Petrus här skriver, det hindrar inte att vad Paulus skriver kan vara svårt att förstå, att det vrångt uttyds av onda människor. Vi hävdar nämligen inte ens att en troende och upplyst kristen människa kan förstå och fatta allt i skrifterna. Om vi predikade ett sådant budskap, så tror jag att vi skulle störta många stackars människor i förtvivlan. Utan vi måste medge också vi kristna att för vår synds skull så finns det ställen i skriften som för oss verkar svåra och dunkla. Martin Luther själv brukade klaga över detta, att det finns ord i skriften som han inte kunde förstå. Men både vi och Luther tröstar oss med detta som vi hörde talas om igår kväll, att det finns parallellställen i Bibeln, andra ställen som de svårare ställena ska jämföras med och få sin förklaring av. I sin ofattbara nåd har Gud ställt det så att ställen som vi har svårt att förstå ändå aldrig innehåller några trosartiklar som är nödvändiga för vår salighet, om det inte finns på andra ställen i skriften som är lättare och klarare att förstå. Enklare att förstå. Och när Petrus alltså därför skriver i sitt andra brev om sånt i Paulus brev som är svårt att förstå, så vederlägger det inte alls läran om skriftens klarhet. Petrus förklarar själv: det beror på att okunniga och obefästa människor uttyder dessa ord vrångt, liksom det gör på övriga, med övriga bibelord, till sitt eget fördärv. Ni kan märka att Petrus talar inte om dunkla ställen, utan Petrus talar om sånt som är såna som är svåra att förstå för det fördunklade och mänskliga förståndet. Nu talar unionisterna och ekumenismen idag om att det är en verklig rikedom detta att vi har många samfund och olika läror. Och de betonar att bibelordet kan förstås på flera olika sätt. Och ingen får göra anspråk på att ensam ha sanningen och förstått bibeln rätt. Och det gick Petrus aldrig med på. Utan han skriver i sitt andra brev, det första kapitlet och det 19 versen: så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Det som vi hörde igår kväll, det stryker jag under här. Bibelordet har bara en betydelse egentligen. En mening. Om det vore så illa att orden pekade åt olika håll, med olika meningar, då kunde det inte vara en vägvisare för oss. Då stämde inte det ordet där det står: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Vem av oss skulle annars någonsin kunna bli viss i sin tro? Utan därför fortsätter vi kristna barnsligt och enkelt att tro som de gamla lärde oss. Läs som det står, tro som det står och det får som det står. Vad som är den enda rätta förståelsen av bibelordet, det lär oss Bibeln själv. Paulus, han säger till Timoteus: du känner från barndomen de heliga skrifter som kan ge dig vishet så att du blir frälst genom den tro du har i Kristus Jesus. Och Petrus säger: ingen profetia i något skriftens ord kan utläggas av en människas egen kraft.